Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som blir så lätt rasslig. Ska snurra runt lite där. Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Och en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Jag läste också att three times more likely to get senile demens när man har ADHD. Jag bara, men tack för det. Televerket.
Nej.
Så du kommer få ta hand om mig.
Det ska jag göra i vårt kollektiv på grekiska. Ska ha det i koppel.
Den galna tanten ute på Friarstråtgränden. Det är ändå ett bra liv. Man har ingen koll. Man börjar inte ragga varje kväll. Man får aldrig natten.
Man har ingen aning om hur gammal man är heller. Man måste jobba på.
Nice. Det är lite som att vara snubbe.
Ja.
Man bara raggar hej vilt på allt.
Hjärtligt välkomna till ett krispigt, underbart ljud.
Jag tror så här, till ett krispigt underbart vinterstockholm med snöskrud och
Nej, men inte din morsa heter ju vår podd och det här är årets andra avsnitt.
Är det bara det? Ja, det,
det är bara det.
Det är vecka två, älskling.
Det är vecka två och jag tycker det känns härligt hittills.
Jag tycker också att
jag tycker det känns löftesrikt.
Ja. Lyteskomiksrikt.
Nej, det var förra året.
Jonas Gardell härjar på debattsidorna. Det känns också tryggt.
Vad håller han på med nu då?
Nej, men han sa ju i en stor intervju att jag har ingen framtid. Mark var min framtid. Det är väldigt ödesmättat och liksom, jag kan tycka om stora och starka känslor och att man så här lever för kärleken och hit och dit. Men det känns ju inte som att han har visat så mycket av de stoiska inslagen innan. Så att då blir det lite så här, ja men lite, han gjorde en Linda Skugge som helt plötsligt var så här supermoderat från att ha liksom gått med huckle typ och gjort linbröd. Alltså,
ja.
Jag vet inte, men det är väl så, det finns ju inte direkt, människan är inte så moralisk längre.
Dels att vi lever i ett konsumtionssamhälle, att man på något sätt känner att man även kan konsumera kärlek. Att det är helt okej att göra slut och leta efter någonting som kan passa en bättre.
Liksom. Ja, och det är ingen som skammar en för det.
Nej, det är det ju inte. Och samtidigt tror jag att när man själv är i det, i separation vill säga, så inser man ju också så här, hur mycket sorg det är och hur mycket det faktiskt kostar. Det vet ju du liksom efter det här året, att man är så här, var det så bra egentligen? Och var det så mycket grönare på andra sidan gräset?
Men det var lite som Anita och jag pratade om idag. Man bara, det är värdelöst att vara själv när man är barn.
Ja.
Hur roligt är det att vara så här, jaha, nu är Mattias i fjällen och det är liksom 2 matcher i helgen, 4 träningar på 6 tränare, plus jag ska hämta, plus bokcafé, plus bla bla bla, plus att jag ska jobba. Det är så här, jag menar inte att det handlar bara om det praktiska, men tryggheten i att så här, om, även om relationen kanske inte är liksom som en dröm, vilket det kanske aldrig har varit eller kommer bli, eller inte ämnat att vara, så jag ändå säger, det sköna i att hela tiden säga, nej men gud, nu poddar vi lite längre, är det okej om du tar träningen?
Dels det, den praktiska backupen.
Det var typ bara sen, den jag tänkte på.
Ja, fast vet du, jag tror att du underskattar också att ha vuxet sällskap. Därför att när man är ensamstående med små barn till exempel, alltså små barn umgås man ju med på en viss nivå, men du blir aldrig tankad med vuxna tankar. Och det tycker jag att jag led sån enorm brist på när barnen var små och Micke och jag levde liksom särbo. Så att så här, då vill man ju hela tiden hänga med en kompis, vilket man ju för sig gör då. Men det är ändå någonting väldigt befriande att dela föräldraskapet med den där andra vuxna som man också kan hänga med. Mm. Att man har gratis liksom vuxen umgänge som inte behöver tillkallas, göras upp om, för att man har redan så jävla mycket att göra upp om, alla liksom projektlederi som en familj och småbarn innebär, så har man ju, om man nu har valt en partner som man också tycker är kul att hänga med, så är det ju väldigt mycket gratis man har av det. Det är väldigt bekvämt att ha liksom en polare som man lever under samma tak och som dessutom delar kärleken till de här avkommorna som man ju, det kan ju liksom ingen annan än den andra föräldern typ dela. Eventuellt ens egna föräldrar kanske.
Ja, nej, och det är just den där med ursprungsfamiljen, även om det kan kännas säkert otroligt härligt, och det har gjort för mig många gånger också i vår nya konstellation, att så här, ja, men alla är med, och brorsorna är ju såklart, det tycker jag ändå är så fint, även om inte brorsorna har samma pappa, så har de liksom, det verkar inte finnas någon tanke på att de inte skulle vara helsyskon.
Nej.
Frasse och Bobo är mer så här, de pratar lite om snokfarbror ibland, men de tänker mer att på något sätt så är det ändå pappa Tias som har gjort de där jättarna. Alven, hobbiten som skapade jättar. Alltså det är inte så noga för dem, det där är verkligen deras brorsor.
Det är ändå väldigt väl, tänker jag, presterat av er som föräldrar att få dem att känna så, för det, så tror jag absolut inte att allt är för alla.
Nej, det tror jag inte, och det kan man ju inte heller räkna med, förstår
nej,
du? Det, jag tycker inte alls att det är konstigt om liksom, bonussyskon inte känner så här, åh det där är kött och blod. Och men nu är det i för sig lite kött och blod 50-50, men jag menar, ja, de är också yngre och gulliga och babysen, och jag förstår att det kanske är lättare att ta till sig liksom, mindre barn när man inte längre konkurrerar om mamma på samma sätt.
Ja.
Men nej, det har varit väldigt intressant. Men det är ju mycket mycket. Alltså, shit. Och det här med akademin och det. Och jag och Anita pratar också ganska mycket om så här mellanmjölk. Att allting har blivit, man nöjer sig. Man bara, ja, jag tar en Uber. Jag ger 5 stjärnor, fast egentligen var det bara 3. Vi nöjer oss med att vi betalar mindre cash och får mindre service. För att vi ger varandra 5 stjärnor, för att vi orkar inte göra det extra. Jag tror också att det handlar om att jag tror många inte känner så otroligt mycket hopp för tillfället. Jag tror att hoppet är ju liksom det som driver oss framåt. Även om man tänker så här, ja men allt kommer inte bli toppen i övermorgon. Så här, det vet du ju själv i relationer, när man lämnar relationer eller när de är dåliga eller när jobbet går dåligt eller föräldrarna är sjuka eller fulla eller vad fan det handlar om. Så tänker man så här, snart kommer det ändå bli bättre. Det kommer kanske aldrig bli toppen.
Mm.
Men det här hoppfullheten som liksom har tagit mänskligheten vidare efter krig, efter liksom ekonomiska kraschet, är så här, att det är så otroligt viktigt att förstå vad det innebär.
Mm.
Att så här bära det där hoppets låga som liksom en liten hjärta som pulserar. Det är väldigt intressant tycker jag, det där med att vi, mänskligheten, ändå alltid genom alla tider har känt hopp, att vi inte bara vill lägga oss ner och dö.
Ja.
Och då tror jag också, nu går jag tillbaka till det här med gratitude och tacksamhet. Men jag läste en liten rolig anekdot igår med Camus, den franske författaren. Han växte upp under så vidriga förhållanden, så att han och hans brorsa, det var så vidrigt så att det var liksom, de hade ingen pappa, mamman var typ blomhörd, det var så här hörselskada typ.
Mm.
Och mormon var, nej men det var den vidrigaste jävla människan som gick ett par skor. På pappret så var det så här, på den tiden då, andra världskriget och bla bla, nej men ni är så fucked. Det är så här, ut i rännstenen med, eller så här,
ja, ni
gå med i något gängkrig, ja, eller dö bara.
Ja, på en gång.
Men så hade han en lärare, en svenska lärare som såg hans geni liksom, och som uppmuntrade honom, och såg honom och hjälpte honom vidare liksom, inom studierna.
Mm.
Och så fick han ju då Nobelpriset i litteratur som den näst yngste genom tiderna. Och så skrev han då ett tacksamhetsbrev till den här läraren. Och det var inte särskilt långt. Det var, så här, det var ganska kort faktiskt. Men just det där att den andra jag tänkte på när jag fick Nobelpriset efter mamma, det var du. Jag vill bara att du ska veta att så här, utan dig hade jag aldrig stått här liksom.
Ja.
Och att läsa såna där historiens vingslags liksom brev.
Mm.
Det gör någonting med mig. Det är så här, det är väldigt väldigt fint att skriva ett brev eller höra av sig. Jag försöker göra det lite då och då, skriva till människor jag älskar dem så mycket.
Mm.
Och jag tänker att mycket av de där små hoppfulla, vad ska man säga, elogerna, de har försvunnit lite i den här tiden när vi ständigt är så uppkopplade och stressade.
Mm.
Vi tänker att men det här får hon eller han, det får de av annat. Mm. Av träning, av liksom tarotkort, av hiten och diten. Men så är det ju inte. Vi är ju bara människor, det har inte hänt så mycket de senaste 10 000 åren. Det finaste är ju ändå fortfarande att få känna sig liksom behövd. Och jag tänkte på det, idag så la idén ut en liten reel på en mus.
Mm-hmm.
Så är det den.
Nej.
Det var en konstnär. Det är en konstnär i USA som vaknar upp liksom varje morgon och bara säger, nej, nu är det galenskap här. Det måste vara ett spöke. Han hade liksom en studio. Och varje morgon när han kom till studion så var det liksom någon som hade plockat i ordning hans skrivbord runt omkring.
Mm.
Han bara, men nu börjar bli tokig. Jag vet att så här, det var superstökigt här igår. Nu ligger allting i perfekt i den här lådan och det är liksom fiffat och muffat. Alltså, han satt upp en kamera. Tror inte att det är en liten mus som natt efter natt kommer till det här skrivbordet, till hans liksom studio då. Man ser han plockar, han tar en penna, lägger den här burken, tar bort smulor. Nej. Han städar liksom upp den här lilla musen hem.
Nej.
Varje morgon när den här då konstnären kommer till sin studio, då är det liksom flawless. Det är liksom så fantastiskt.
Ja, det är så gulligt.
Ja, jag hörde på min story. Han var så här, jaha, det var, liksom, det var inte en uteliggare, det var ingen som hade tagit sig in, det var inget spöke. Det var liksom en 5 centimeter stor mus som jobbade nattskiftet för att hålla fint.
Det är så gulligt ju.
Ja, jag tänker det att så här, i den här världen så kan det säkert gå flera dagar utan att man, om man inte har barn till exempel, eller jobbar med någonting, ja, hjälparbete, eller att vi mår så jävla bra av att vara just behövda.
Mm.
Och då menar jag inte så här, kolla på någon skärm eller känna sig behövda, typ så här, någon spelsajt, utan så här, att känna sig mänskligt behövd och visa liksom, tacksamhet för det. Det är så här, vi får inte glömma det bara. Även musen
ska
år.
Få höra det. Du vet att det är många som stör sig att vi kallade 2023 för råttans år.
Otroligt
för att
många.
Det var det inte. Varför? Det var vad var det? Kaninens år.
Ja.
Och nu är det drakens år som vi går in i då i nästa nymåne.
Jo, fast jag ska, du måste förtydliga att vi...
Syftar ju inte dit, till den här kinesiska kalendern.
Lever bland soporna.
Ja.
Hankar sig fram.
hittar
någon liten guldring då och då. Ja. Men sen är det liksom ganska sopigt.
Ja, det är så riktigt rackigt.
Det är så många frågor, så här, varför vet ni inte?
Ja, vad är, de är besvikna på oss. Att vi som ändå håller på med tarot och så.
Jag har lagt ner ett tarot.
Har du lagt ner det nu?
Jag orkar inte med ett till svärd. Svärd i ryggen. Jag bara lever som jag levde innan i mitt liv. Så här, ja, det kommer bli bra. Ingen fara typ. Allt är perfekt. Nej, jag ska väl ge mig på det. Men ja, så jag tyckte det var så... tänkte på det just där med råttan. Så här, musens år. Det är liksom så otroligt fascinerande hur den här musen, liksom, vad ska han, det finns ingen mat till den, det finns liksom, ingen kommer belöna henne.
Han har bara ställning som sitt största intresse.
Ja, varje natt.
Nattliga intresse. Det är för roligt.
Det är för roligt.
Ja.
Jag älskar det så mycket.
Ja.
Jag vill också ha musen. Om du hör mig.
Kom till mig.
Min lägre köket.
Och de blir ju inte gamla direkt heller. De blir också ett år gamla. Hur har de fan lärt sig att städa? Men det här är så häpnadsväckande. Är det någon sån
trollsländer städning? Bara lever en dag och bara så.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, men jag har ju sett Oppenheimer. Det är en film som kom ut i somras som, samtidigt med Barbie, och den fick ju liksom ett enormt genomslag, och de filmerna hade synergieffekter för att de liksom skildrade två helt olika genrer, två helt olika bildspråk, så olika som två filmer egentligen kan vara, men ändå så var det som att de korresponderade med varandra på något snyggt sätt.
Den ena detonerade atombomben, den andra manligheten.
Ja, så har de ju ändå beskrivit det lite grann. Och Oppenheimer handlar just mycket riktigt om den första atombomben och skapandet av den här bomben. Och Jag har varit så jävla osugen på att se den. Ja, för jag har bara tänkt så här, vissa filmer som är så här, nej du, mig lockar du inte med dina 253 manliga roller och typ 0% kvinnor. Alltså att det är bara så här, det är män som har regisserat, det är män som har gjort filmmusik, det är män som spelar rollerna. Det handlar liksom om någonting så manligt också, som att skapa den här jävla jättebomben som ska utplåna delar av världen. Jag bara känner så här, nej, det är ingenting som kan imponera på mig. Men det gjorde det. Dels för att den är väldigt visuellt fantastiskt snygg. Liksom. Alltså det är filmkonst på hög nivå. Han är fantastisk. Cillian Murphy, som också har spelat huvudrollen i Peaky Blinders. Denna fantastiska serie, eller mycket älskade serien i alla fall. Och han är helt sjukt övertygande. Jag tänkte så här, gud, är det han? Han kommer inte kunna spela den här övertygande för mig. Jag kommer bara tänka på Peaky Blinders. Men 2 minuter senare ser man bara så här, Oppenheimer, min nya vän typ. Alltså han är jätteduktig. Och sen så är den ju också, ställer den väldigt många existentiella frågor, filmen. Om liksom ont och gott och liksom for the good cause och som grabbarna också kände, den är så här jävligt, den marknadsför verkligen nörden så hårt. Bara så här fysiker, biologer. Det handlar ju bara om människor som är så här ybersmarta. Einstein figurerar till exempel. Människor som lever sina liv kring liksom olika algoritmer, kvantfysik och skit som man har noll koll på. Ja, Oppenheimer gjorde ju sig känd innan atombomben för att vara den som kom på det här med svarta hål.
Ja.
Det liksom, han ansåg sig
vara... Jag känner också det när jag inte kommer ihåg vad min telefon är. Då är det mina svarta hål. Jag bara, jag kan få det först.
Och sen är det ju sjukt spännande vis mänskliga historia att liksom förstå att så många fysiker blev ju typ lands... Alltså det fanns, Tyskland var väldigt ledande i forskningsmässigt. Några av de främsta universiteten där man forskade på liksom fysik och allt sånt. Jag kan ingenting om sånt där. Men de fanns i Tyskland, och så kom Hitler, och då var det ju väldigt många judar som var vetenskapsmän, och kvantfysik kallades då för liksom en judisk vetenskap, för att av någon anledning så var det väldigt många judar på de fakulteter där man liksom forskade på sånt här. Så de bara försvann ju från Tyskland. Så jättemånga av dem gick ju landsflykt till både Storbritannien men sen då till USA. Så Oppenheimer lyckas då samla ihop alla de här, och så handlar det om hur de då på ett mycket hemligt sätt ska dra ut i öken och uppsätta upp en jävla forskarstation.
Ja, de är i Mexiko.
Ja, i New Mexico. Ja. Den är sjukt spännande, den är sjukt snygg, den är välgjord, den är fantastisk. Alltså se den bara, se den.
Den är så ödesmättad också. Att
ja, det är så alla jävla ödesmättad.
Kapplöpningen då mellan Tyskland och USA, de som liksom skulle lyckas lösa det där med atombomben, de skulle vinna kriget.
Ja, och alla visste också att den här bomben kommer ju liksom förinta typ mänskligheten. Alltså innan de faktiskt fattar att det går att göra en atombomb, när de sitter och räknar på det, då tänker man så här, det går inte, därför att den här typen av fusionsbomb kommer liksom få hela atmosfären att explodera. Det kommer bli en kärnreaktion som gör att allt på hela den här planeten kommer att utplånas. Och ändå så fortsätter de att forska och tänker, vi måste ju kunna begränsa explosionen på något sätt. Men det är så jävla spännande existentiellt att tänka på. Så att, nej men se den bara. Det är mitt tips, vecka 2.
Du vill inte
2.
Berätta om en stor film med Dag Hammarskjöld där din kara slog spelet, utan det var inte viktigt.
Jo, det kan jag verkligen göra. Han är faktiskt nominerad för en guldbagge. Så,
alla tror att Jens Lapidus tror att han kommer få det.
Tror Jens Lapidus det? Fan vad spännande. Och det löste jag faktiskt, han skrev idén om det. Ja, han är ju liksom väldigt favorittippad, men det har han ju varit många gånger. Han själv tror inte att han kommer få det. Men han skulle vara välförtjänt av en, för att Dag Hammarskjöld är ju för övrigt en fantastisk film också. Har du sett den?
Nej, jag har inte sett den. Så men
nej, men du kommer bli förvånad, för det är ju väldigt sällan man ser en så här svensk film som är satsig på samma sätt som till exempel Oppenheimer.
Otroligt sällan.
Mm, och det är liksom en jättestor rolllista, det är jättemycket... Det är svulstiga stora scener, det är action, det är så här, nej men den är
ja,
både
jag ska
påkostad
se den nästa
och ja, se den, för den är fin.
Jag tyckte det var så roligt med eller lyssna på en intervju med Micke P1. Och sen så när Dag Hammarskjöld dog så hittade de i hans kavajficka en liten lapp där det stod Be Bapaluba, she's my baby.
Är det sant?
Ja. Micke sjöng den här lilla snutten i den här radiointervjun. Vi ska lyssna lite på det.
Be Bapaluba, she's my baby. Be Bapaluba, I don't mean maybe.
Det handlar egentligen inte om att Micke sitter här med den här reporten och sjunger den här lilla liksom dängan. Jag bara tycker att det är så jäkla roligt med såna här små, små tokens av personlighet. Så liksom, ja, men du vet, ungefär som Per Andersson bara, jag hittade en gammal lapp på vinden där det stod räkhäst. Den har jag tydligen skrivit när jag var liten av någon oförklarlig anledning. Lite som ibland när jag tittar på gamla bilder, så här paparazzi-bilder typ, så här, från en ja, men, liksom biopremiär eller någonting. Eller igår såg jag någon bild på mig och Isabel McAllister när vi har så här, klänning, vi hade skrivit den där boken, en kalasbok.
Ja.
Och jag bara, nej men de där skorna. Liksom, jag, du vet, det är ändå inte jättelänge sedan, det är typ 10 år sedan.
Ja.
Och de här, jag kommer ihåg, de där strumpbyxorna passade inte riktigt till den här klänningen, men du vet, det var lite så här, jag fick med mig dem lite sista sekunden. De var lite för mönstrade till den här Greta-klänningen i ljusblått. Men de där skorna, du vet, jag bara tittar på de här typ Mary Poppins-skorna. Det är så här, brun läder med lite så här framskärtsklack.
Nej men liksom, gud, lite så här frams och det.
Ja, och jag är så här, det har varit flera gånger nu när jag tittar på gamla bilder när jag säger så här, nej men jag har aldrig haft de där kläderna.
Ja. Otroligt,
här,
inte du.
Nej, men jag bara känner såhär, händer det aldrig dig att titta och tänker
såhär,
apropå svarta hål, man bara, var jag då i ett svart hål? Alltså, det var skorna.
Otroligt.
Sensationellt, vi kommer lägga ut den.
Kommer lägga ut den på Inte din morsa.
Precis. Och jag tänkte flera gånger såhär senaste, och då tänker jag såhär, men gud, jag kanske redan är dement. Apropå det där matematet, det är liksom så otroligt jobbigt. Och då ska vi gå in på min spaning. Jag har två spaningar. Dels Little Jinder, som skrev en krönika i Aftonbladet.
Häromdagen. Att hon hade skaffat ett jobb.
Precis. Och det har varit lite så här flera krönikor om att alla säljer ut sig och alla gör allt för pengar.
Mm.
Och att det liksom inte längre är någon som reagerar. Och det ska man säga så här, det pengamoraliska integriteten, den har ju gått i rasande takt, ska jag säga.
Mm.
Jag kan känna så här, när man liksom tänker efter lite så här, de senaste 5 åren så känner jag att SVT har blivit så här, ja men som att de låter Pernilla Wahlgren leda liksom allsången. Och då tar hennes snubbe över hennes liksom Insta-konto.
Mm.
Så löser de det på det sättet. Och det är ju med liksom SVTs bortvända blickar, man ska säga.
Mm.
Jag tänker också att Titti Schultz och Ebba von Sydow har en kungapodd. Det hade liksom i fin radio. Det hade varit otänkbart. Förlåt, men typ för 2-3 år sedan. Det är liksom någonting som har svängt. Det är så här, det, liksom, det blir ingen jättedebatt. Och det var ju det också Jens Lapidus skrev om idag. Även om Micke, men även om
Alex Schulman.
Ja, att han så här, skriver en krönika om vilka ockrar ICA är, samtidigt som han har ett fett kontrakt med Willys. Alltså för liksom 5 år sedan så hade ju man, eller 2 år sedan måste jag säga där igen, då hade ju han förmodligen fått gå från sin post. På DN,
ja.
Så att säga, det är någonting som har hänt. Och jag undrar liksom, har det med krig att göra? Har det med att allting återkomma till det här hoppet? Att så här, nu gäller det att casha in medans tid är. Förstår du? Så här, lite apokalypsen. Att det är så här, nu
Fast nu dricker vi.
För att det är också så här, ingen har pengar, men det är fullt på varenda krog. Och då har jag pratat lite med krögare om det. Lite både finkrögare och vanliga krögare. De bara, nej, men folk går ut och bränner pengar som aldrig förr.
Är det sant?
Och då måste jag säga att det är någonting dionysiskt, apokalypsen. Det är så här, nu kör vi medans tid är. Knulla, dricka, spela.
Men så är det väl generellt i lågkonjunktur. Att allt sånt här, alltså så här, underhållning går bra. Alltså så här, folk vill liksom, ja, de står inte ut med att sitta hemma och tänka på liksom undergången, utan nej, då ska nej. Det liksom så här, vi vill dricka, äta och knulla och typ se underhållning bara. Ja. Men jag tänker kring det här med
Little
Jinder, då skrev hon, alltså fan, jag uppskattar henne som kulturjournalist. Ja, man bara, varför får hon inte ett heltidsjobb där?
Ja.
Hon skriver då att hon har varit tvungen att skaffa sig själv ett vanligt kneg helt enkelt.
För att behålla sin integritet.
För att behålla sin integritet, ja. Därför att hon inte står ut med det hon kallar för att hora i kulturbranschen. Ja. Det vill säga, ja. Göra något samarbete med någon så här, med någon bilmärke, eller liksom skriva någon låt till någon kackig film som hon inte tycker är bra. Alltså allt det här som musiker, det var liksom helt och hållet otänkbart att musiker gjorde den typen av arbete. Man brukar säga att man har liksom konstnärlig integritet. Det vill säga, din konst ska inte, alltså den ska inte kunna köpas, eller vad man ska säga, vilket det låter ju flummigt, för att alla konstnärer skapar liksom för att sälja, för att kunna försörja sig. Men till och med från början så var det inte ens tänkt att du skulle behöva sälja din konst. Du ska ju bara kunna skapa den, och så ska du typ ett museum som ägdes av staten köpa upp den här konsten. Och så ska du egentligen ha konstnärslön. Ja. Därför att du ska vara så fri som möjligt att skapa utan att bli styrd av kapitalet. Typ, av kapitalismens krafter. Mm. Det här är ju en typ av kulturpolitik som vi ska säga är ju liksom högst vänsterställd, men högerpolitiker tycker inte att det här är hållbart. De tycker liksom, vill man ägna sig åt kultur och underhållning, men då får man väl betalt för det, precis som alla privatteatrar i alla tider har gjort.
Ja.
Det vill säga, du säljer biljetter, du gör en pjäs, tycker folket om den och den är populär och du har bra skådespelare, ja men då kommer ju den sälja biljetterna, så det är det som ska bekosta den här teatern. Det är samma sak med konst. Gillar du att måla och uttrycka dig konstnärligt, då får väl du sälja din konst, och så får det bära sig själv, precis som alla andra företagare. Så det här är...
Make sense.
Ja, ja, båda, jag tycker liksom båda de idéerna make sense, därför samtidigt vet man också att det här vänster sättet att se på kulturutövning, det handlar ju väldigt mycket om demokrati. Alltså i en demokrati så har ju konstutövning och journalistik, det är liksom så vi kan bibehålla en demokrati. Mm. Så fort man börjar strypa konsten, då kan man inte riktigt säga att man lever i en demokrati längre. Där konstnärer inte fritt har möjlighet att verka och spegla vår samtid och berätta. Det är ju genom konst och genom författare som man också har kunnat framföra samhällskritik. Och i diktaturer så är ju intet för intet då kultur bannlyst. Alltså du får inte uttrycka dig som du vill. Så jag kan tycka liksom att båda sätten makes sense. Högersättet förutsätter ju att vi lever liksom i en demokrati då, där man faktiskt kan ägna sig åt att köpa och sälja både varor och tjänster och konst och liksom kulturutövande. Men,
jo, men det är så här, Hasse och Tage körde så här femöresrevyn och man kunde ta tre bärs för en femma. Alltså det har ju varit lättare och mer tillgängligt med liksom den... Liksom, folkkonsten. Nu kostar det ju så här 700 spänn att gå på en privatteater.
Ja.
Liksom, det måste ju subventioneras, annars blir det igen det här att vi hamnar i olika falanger, fin och fyrkultur, vi bor utanför stan, innanför stan. Och liksom, det är ju, tycker jag, en otroligt viktig fråga. Och det har ju du och jag pratat om innan, att så här, vid alla tider där man går igenom kriser så är ju kultur så otroligt viktigt, vare sig det handlar om att lyssna på musik när man är i en kris, men den talar till mig, Abbas Waterloo talar till mig, det är krig nu.
Men det är också som att vi har någon slags idé om att en konstnär aldrig skulle kunna vara intresserad av att tjäna pengar. Vad är det för jävla bullshit, som att varenda konstnär då som har talang
Larsson,
för...
Alltså, Carl Larsson, kanske 3 mil på midvinterblom.
Varför skulle man kunna vara intresserad av att bli liksom både miljardär och miljonär bara för att man är konstnär? Alltså,
Nej, det
är typ som att vi liksom återigen tänker så svartvitt, att så här, som att Alex Schulman då, men han är ju lite vänsterprofilerad, det är det som gör att det krockar lite. Man förstår inte riktigt Alex incitament att vilja tjäna så mycket pengar, med tanke på att han är så öppet sosse. Och liksom ändå vurmar så mycket för stålarna.
Kapitalet, ja.
Ja. Och det blir ju så här, man bara, okej, men skänker du bort då i välgörenhet? Eller varför vill du tjäna alla de här pengarna? För att det är klart att han vill bli uppmärksammad, läst, sedd, hörd. Men han verkar ju faktiskt också gilla the cash.
Ja.
Ja,
men jag tror så att det finns ingen längre som inte gillar The Cash. Jag tror också
nej, det finns ingen som inte gillar The Cash.
Och vi har också skrivit om historia. Jag tänker när man ser SVTs utmärkta liksom, miniserie i tre delar om Karin och Carl Larsson.
Mm.
Och man ser så här, det är så här 300 typ tyska turister som bara så här, står utanför så här, som vill gå in och se då på Karins liksom, inredningsdetaljer.
Mm.
Det var liksom ett enda pågående, det var som så här... Att man skulle sitta, du och Micke skulle sitta hemma och ert hus var så öppet inför allmänheten 24/7.
Var det så även när de levde?
Ja, ja, helt bizarrt. Och liksom, Carl Larsson fick ju 3 miljoner i, liksom i dagens pengavärde då för att måla midvinterblod. Nu kom ju den inte upp, men de andra tavlorna liksom, på Nationalmuseum. Så att säga, det är inte så att vissa konstnärer inte har varit bra på att tjäna pengar. Jag tror att vi vill skriva om historien för att det ska vara så här, innan var det så fint och kolla Van Gogh, han fick
skära sig öra och levde i rännsten och sen efter hans död så liksom, nej men Picasso var ju stormrik.
Det är det jag menar och jag tänker så här, ibland, det är också det som kulturen tror jag handlar om, det här med hopp, att så här, många får ta en för teamet, de har fått inge hopp och så här, blivit kända efteråt.
Ja men jag tänker också så här, som David LaChapelle, han fick, som är fotograf ju, han fick ju frågan när han var hade en stor utställning på Fotografiska, just det här liksom svenska sättet att så här, du började ju liksom med reklamfotograferingar så här, hur gick det liksom att blanda med konst? Han bara förstod typ inte ens frågan. Han bara what? Jag är amerikan. Alltså, som att jag inte skulle kunna göra skillnad på mina reklamuppdrag och när jag skapar någonting.
Två spår. Det går han inte bara, för det människan. Går,
det, tydligen så har vi väldigt svårt för det. Att så här, nej men jag är influencer och konstnär, eller jag är influencer och musiker. Det går alltså utmärkt för vissa människor. Så där ginder tycker jag liksom att du kanske inte klarar det, och det är fine det också, men det behöver inte betyda att andra inte klarar. En annan person som verkligen har fått väldigt mycket skit för det är ju Kakan Hermansson. Och jag tror att det är ju för att hon har så tydlig vänsterprofilering.
Ja, den är ju extrem.
Hon är ju verkligen vänster ut i fingerspetsarna. Mm. Och det har väl inte undgått någon att det är hennes politiska identitet. Och då blir det för vissa då ganska skevt att hon gör reklam för massa produkter som... Alltså man bara känner så här, har hon verkligen kollat upp för de här? Vad det finns för politiska liksom åsikter bakom de här hudkrämerna som hon... då påstår sig älska och saluför vitt och brett.
Men jag tycker att det intressanta i hela den här artikeln, dels tycker jag att det är modigt av henne att skriva den. Jag vet inte varför. Jag kan liksom inte riktigt analysera varför jag tycker så här, bra kämpat, du är den sista proletären typ. Men, ja, men jag tänker också när Gustav Fridolin slutade då som utbildningsminister, då blev det ju liksom likhet då med Jinder. Det har ju blivit en jättenyhet att han då gick tillbaka till sitt läraryrke.
Mm.
Det var så här, Gustav Fridolin, lite så här snabbköpskassörskan, går tillbaka. Och jag kommer ihåg att jag pratade med Nisse Edvall, alltså med pappapodden. Han var så här, men nu jobbar jag som bud. Jag måste få in till cashen, man måste få in till hyran för grabbarna så jag kan försörja dem. Jag bara... jaha.
Kan man göra det?
Nej, men lite så att det vore något skam att så här, nu är den där kändisen misslyckad. Hen har inga jobb. Så den måste ta ett vanligt värv liksom. Och vi pratade om, jag hade en liten spaning att jag tänkte så när man ser Anna Lindmarker som nu har slutat på TV4, men att ibland kan jag känna trovärdigheten som Jens Lapidus ifrågasätter i den här artikeln, att när det sitter någon som till exempel Fox som tjänar 240 mil per år, ska stå liksom på någon så här A-kasse situationsbaserad liksom nyhet i så här Alaska, så här, män utan tänder bara så här, the poor people in Alaska. Okej, okay. Hur tror bara det kan ut, as if you give a fuck. Och samma sak som Anna Lindmark sitter så här superfiffad, rå liksom, snygg, supersminkad all America och bara så här, ja, och då och pratar om liksom svält eller krig, att det blir lite så här, det är svårt oftast att se bortom ytan såklart liksom. Så när Little Jinder då skriver det här, jag orkade inte hora längre, eller liksom någon som haft någon mer ädel kulturroll då blir en svennebanan. Varför tycker vi att det är så kittlande? Är det liksom ett hot mot hela liksom ordningen förstår du, kulturordningen, att den ska vara där, och även om den får hora, för liksom, konstnärer har ju horat i alla tider. Uh-huh. Men senat är ju som synonymt med att hora.
Mm. Att ha en liksom, senat, ja.
Ja!
Jaha, mer det är eller mindre.
Så här, här är mitt rövhål. Mm. Hur många vill sticka upp den? Ja, men... Så att säga, egentligen så är det så här, historiens vingslag, allting blir ungefär som det har varit till slut. Allt är nytt, men ingenting är förändrat.
Och att det går, som vi alltid konstaterar, det går i vågor. Men fan vad jag tänker på det när jag sitter och kollar på inredning nu. Man bara, nej men nu är det tillbaka. De vita väggarna, de beige mattorna. Man bara, från att det har varit lite så här färg och lite tapeter. Och
det var kort.
Nej, kort, men nu periodiskt. Ska det tillbaka i det här liksom stilrena, som de också kallar för så här, Nordic beige eller någonting. Man bara, alltså fy fan, jag har sett så många perioder, episoder av Nordic beige. Jag är så jävla trött på det. Nej, men allting går i cykler, och det handlar så otroligt mycket om kommers. Att vi liksom ska vilja ha någonting som är nytt för att hänga med och hålla trenden på något sätt. Samtidigt som då ett av de mest störiga fenomenen som jag tycker gjorde debut under hösten 23, eller under egentligen hela hösten 23, som jag inte vill höra ett ord om. Det är när olika influencers, och för att liksom definiera influencers, då tycker jag att man är en person som på ett eller annat sätt höftar hem stålars genom sina då så kallade Instagram-konton eller YouTube-kanaler. Det vill säga att du är där ute, du säljer produkter av det ena eller andra slaget, antingen dina egna eller andras, och tjänar pengar på det. Dessa influencers, då, den stora trenden under 2023, har handlat om att de går ut och liksom deklarerar att de tar pauser, välförtjänta pauser från skärm. Alltså ni kanske har märkt att jag liksom har varit lite tyst härifrån. Jag var tvungen att pausa. Att man inte inser att man typ så här spottar människor i ansiktet.
Ja, jag vet. Tack,
som
älskling.
Som faktiskt följer en, som är en del av att man faktiskt kan leva på att vara ute på nätet och skapa innehåll. Det är ett lyxjobb. Låt oss konstatera det en
lite
gång för alla.
Lite som influencer. Varför ska jag behöva svara vad jag köpt min jacka? Man bara, det är det som är ett influencer, det är spån.
Ditt jobb.
Ja, det är eller, flera jag senaste två veckorna.
Jag orkar inte deklarera vad jag går och käkar någonstans. Det får du fan googla.
Ja, byt men, jobb då. Då kan du sitta med lite hinder i Hammarby Sjöstad.
Ja, gör det. Om du inte orkar hora, så gör inte det då.
Nej, det är liksom det jag menar.
Om du nu tycker att det är sånt horeri. Ja. Vilket jag för övrigt absolut inte tycker att det är, vill jag ha det klart för mig. Att så här, någon av mina följare eller lyssnare vill veta vad jag har köpt min tröja. Jag talar gärna om det.
Jag med.
Ja. Det är väldigt inte jobbigt heller. Mig. Nej, men det är liksom inte så jobbigt, eller hur?
Nej, det tar 20, det tar en sekund.
2 sekunder och svara på en fråga. Och liksom nej, inbilla dig inte. Även om jag har ändå nästan 90 000 följare. Jag kanske har mellan 5 och 10 DMs per dag.
Ja.
Det tar inte så lång tid att svara på.
Nej, det är absolut inte.
Det är inte så jobbigt.
Och jag är inte så stor åtskillnad. Igår fick jag 2 DMs om vad jag har gjort min förlossningsskadeoperation.
Ja.
Det känns ju såklart så här att man kanske måste svara lite längre. Ibland kan jag svara då så här, jag förstår att det här är jätteviktigt för dig, just nu kan jag inte svara, jag kommer svara inom de närmaste dagarna.
Ja.
Jag tycker så här, om man nu ska gå ut och försöka vara någon liksom pionjär inom vissa områden eller tycka till, och sen ska man liksom vara helt tyst när de som man då ska inspirera frågar någonting. Mm. Jag gör ju också ingen skillnad på så här, hej, var du köpt din tröja där? Eller gjorde du en underlivsoperation? Jag tycker liksom allting är lika viktigt, eftersom jag då utger mig för att vara någon form av inspiratör.
Eller så är det ganska lätt att kategoriskt bara skapa ett konto där man inte svarar på DMs. Alltså så här, ja hej, alltså det är inte så, det är bara inte göra det.
Man tycker synd om sig själv. För att
som är så utarbetad för alla dessa människor som följer mig. Jag tycker det är så jobbigt. Så här,
ja, men som en av de här stora influensen skrev så här, ni kanske har märkt, ja nej det har jag i och för sig inte, men nu när du säger det så vet jag det. Att jag har känt att jag känner krav på att prestera. Ja, det gör även den där musen som, liksom,
som
jobbar gratis på natten, känner tydligen krav. Alltså det är väl det som är hela människan. Det är därför vi gick från liksom att vara djur till att vara intellektuella. Att vi har valmöjligheter, men vi också så här, har krav på oss att prestera, för annars kommer världen gå under.
Vi lever ju också ett sånt system där på något sätt krävs av oss att vi, om vi nu ska skaffa oss ett yrke som består i att vi skapar innehåll som vi tjänar pengar på, ja då ställs det vissa krav på det innehållet.
Ja.
Och så här, ja det kan man tycka är skittufft, och om man i en period är utmattad, ja då får man väl liksom, men det ligger också en underförstådd, ett underförstått frakt mot följarna, för att det är liksom ni som har försatt mig i den här, den här spiralen av hårt arbete som jag inte mäktar med, genom att ni är så, står där på andra sidan skärmen och bara kräver detta av mig.
Att jag ska baka en till paj.
Mm, att jag ska liksom komma med alla dessa recept fast jag liksom inte orkar. Nej. Och det, jag vet inte, jag tycker det här är så, sånt hyckleri och sån dubbelmoral, och framförallt så är det ju en trend. Ja, men senast ut då, efter årsskiftet, med dessa Instagram-pauser på grund av utmattning. Sofia Wood.
Uh-huh.
Josefin Dahlberg. Hon är ju någon slags hälsoguru. Jag ska säga så här, att det här är flickor, kvinnor, kollegor som jag högaktar. Jag tycker de är otroliga konton och verkligen duktiga.
Ja, jag med.
Men just den här lilla detaljen har jag otroligt svårt för. Alltså om man nu tar en paus. Och också det är på något sätt som att man marknadsför den här pausen. Josefin Dahlberg gör ju verkligen det. Asabia Britton gjorde det också inför sin förlossning, att hon skulle liksom, nu ska jag pausa allting, nu ska jag liksom inte så här. Så det är också som en trend att man visar att så här, vi behöver liksom mindre skärmtid, vi behöver gå in oss själva och så här. Och jag kan inte vara allstädes närvarande, här får ni ta och fatta.
Alltså ja, precis, det, som att någon har sagt,
ingen
något
har krävt det.
Okej, ingen,
och liksom den enda anledningen till att man är, alltså uppdatera sitt Instagram ofta och mycket, det vet ju du. Vad beror det på? Att man vill behålla sina följare. Det finns liksom inget så här självuppfyllande, eller det är ingen som kräver av en att man ska vara ute där på Instagram 2-3 gånger om dagen och posta inlägg, utan det är bara så att gör du det mer ofta så kommer du att få fler följare och fler dedikerade följare som stannar kvar och är där inne och håller på.
Det blir en roligare dialog också när man liksom bjussar på sitt liv. Och det vet ju själv, liksom vet man ju själv att ibland känner man sig inte superkreativ och autentisk. Man kanske inte vill skriva så här, nu har jag bråkat med mitt ex hela natten och jag tog bilen och stack och bor nu på SO Motorhotell. Det hade i och för sig varit väldigt kul att skriva, men ibland så orkar man bara inte bjussa på allting, och då känns det lite så här falsk klingande att lägga ut en nybakt tårta. Jag fattar det, men det är, så här, det är ingen som har krävt av dig att du ska vara alldeles ställdes närvarande. Det är ingen som sörjer dig 24/7 när du inte lägger in liksom en så här tahini soja hem typ vurma. Nej, så att så här, nej, att tycka synd om sig själv och sitta i de här positionerna som vi gör, det faller inte i god jord i den här podden i alla fall.
Nej, inte hos de här kvinnfolket. Inte hos det här kvinnfolket. Absolut inte. Men du, jag är ändå nyfiken på en grej. Även om vi kallade rått, alltså det är ju så den här tiden på året att man börjar summera saker och man börjar liksom tänka på förra året, som vi då har valt att kalla för råttans år på grund av dess totala liksom, ja, skit inramning, så kan man väl sammanfatta det.
Snart en stor film.
Alltså,
i Sibirien typ. Tyvärr kan ingen få höra vad som hänt, så att vi får ta den i Sibirien.
Ja, men det är lite grann så. Men samtidigt så satt jag och tittade på bilder, för det poppar ju upp så här, ett år sedan och jada, jada, jada. Och så bara ser jag liksom så här, men gud, just det, vi gjorde det här. Och vi var på Hydra. Och vi åkte skidor. Och men gud, det där härliga. Och lilla Bett du föddes, så kattungarna, alltså så här, så jävla mycket härligt som också hände. Och det är liksom, det är så jävla knäppt att man då kan leva som i parallella spår på något sätt, att det kan hända så otroligt mycket härligt under
den
ett
kungliga
år,
råttan jävla,
ja, den så här råttnjuterskan då, liksom. Och samtidigt så började jag titta tillbaka på andra år. Jag bara, men gud, finns det något år i mitt liv som inte har varit härligt? Där det inte har funnits såna här ljusglimtar? Och jag ska tala om för dig att tam fan till och med 2017 när mamma dog så var det jävligt mycket härliga saker som hände.
Vad var det?
Ja, alltså 2017 blev jag ju gravid för det första.
Just det.
Du och jag jobbade med... Jag började programleda Karlavagnen.
Just det.
Du och jag var på Mallorca. Det var liksom i mångt och mycket en ashärlig resa fast den också hade liksom sina baksidor. Men jag tror att vi hade haft, liksom, oavsett var vi hade rest eller med vem jag hade rest, så hade det varit liksom en resa full av liksom känslor på, som inte bara är positiva. Så kan man väl säga diplomatiskt. Alltså det var så mycket härliga saker som hände även 2017, förstår du?
Jag fattar.
Och det är liksom någonting väldigt trösterikt med det, att inse att även skitår, så hjärnan har ju någon slags förmåga att bara så här sammanfatta och kategorisera. Det här var ett bajsår, det här var ett pissår, det här var ett toppenår. Det är ju inte så enkelt, utan liksom, och jag undrar så här, undrar om man kommer omformulera det där någon gång, bara 2023, vad fan var det för råttans år? Det var ju skitbra.
Nej. Älskling, om du så står med typ så här droppande Kina vatten på mig, så kommer du aldrig få ta tillbaka
mig. Får dig att ändra dig.
Nej. Inte just det här året, älskling. Många andra år kommer du kunna få mig att ta tillbaka att det inte har varit ett skitår. Men här har det har... Men det som du säger, det är klart att det ändå finns ljusglimtar, och jag kan känna att så nära jag har varit liksom mina känslor och mina barn, tror jag aldrig att jag har varit.
Ja.
Det är liksom så här, men Berlinmuren föll på något sätt. Så att så här, på det sättet tycker jag att det liksom är positivt och också lite så här... Okej, bring it on då, jävla råttfångare. Så här. Den här gnagan kommer inte komma åt. Oh. Jag kan leva på en liten ostsmula typ hos konstnär, på konstnärens bord. Så här, liksom. Don't fuck with me. Det tror jag, det ska bli min tatuering, älskling. Don't fuck with me.
Oh. Och vet du, det är också en grej som jag har börjat göra som jag har tyckt har varit så här, väldigt lökigt, för att en stor del av arbetet med att liksom bli mer hel än trasig när man är ett så kallat vuxet barn, som ju du och jag är, att liksom ha vuxit upp i familjepräglad av beroendesjukdom, så är det ju det vi som heter för alltså det heter ju reparenting på engelska, och omförändra sig kallas det på svenska, och det tycker jag är ett giltigt uttryck. Ja. Hur som helst, så handlar ju det väldigt mycket om att man pratar med sitt inre barn.
Ja.
Att man tröstar sig själv och säger så här, vet du, det gör ingenting. Det kommer gå bra. Och liksom att man faktiskt så här bokstavligen kanske tittar på sig själv på riktigt, alltså i spegeln, och pratar med sig själv. Mm. Och jag har bara tyckt att så här, fy fan vad lök. Alltså jag kan inte göra såna där konstiga övningar.
Nej, bro,
i KBT.
Det här är så liksom spännande, så här, det är också väldigt svårt.
Jag tycker det är svårt, jag känner mig töntig när jag gör det, jag känner mig löjlig.
Ja.
Men senaste 2 veckorna så har jag bestämt mig för att göra just den övningen. För det dök upp i en ACA, en så här workbook, som handlade just ett långt stycke om reparenting, liksom vad det innebär. Och då var en övning att man faktiskt ska göra det varje dag. Säga till sig själv så här, du är en, och många när man går på ACA-möten, som är ju 12-stegsmöten, så hör man människor som kommer dit och så säger de så här: hej, jag heter Sanna, jag är vuxet barn, jag är värdefull, jag är duktig, jag är snäll, du vet, sådana grejer. Och jag får så här mycket skamkänslor när jag ska göra något sånt där, så jag klarar inte av att göra det. Alltså affirmationer där man ger sig själv kärlek, man matar sig själv med positiva budskap för att man har lidit brist på det, eventuellt. Men jag har börjat göra det. Jag har börjat göra det, och jag har känt mig så töntig. Men vet du, senaste gångerna, när jag gjorde det i förrgår, för då fick jag någon så här besvikelsekänsla på mig själv. Alltså jag tyckte liksom att jag var dålig för att jag inte hade svarat på någonting, eller att jag liksom, jag har en olöst konflikt som ligger och gnager i mig med en gammal kompis till mig som, alltså det är bara en så här, det är liksom ett läge som har låst sig, kan man säga. Och det gnager i mig, och jag har liksom med mina sponsorer i det här ACA-programmet försökt komma fram till, vad är liksom rätt? Alltså vad är
vem har rätt?
Ja, eller vad är det här tillfrisknande i mig, att inte gå in i den här konflikten och bara så här maniskt försöka lösa den. För det är liksom det jag skriker till mig själv så här hårt. Att så här, du måste lösa det här nu. Nu måste du fixa det här. Nu måste du bara gå in och skriva någonting och ställa allt till rätta. Och försöka kontrollera utfallet av den här uppkomna situationen. Men jag gör inte det. Istället så har jag liksom bara backat undan från den och agerar inte alls på det. Och det har jag liksom en inre konflikt kring. Är det här bra eller är det dåligt? Jag vet inte. Jag kan liksom inte värdera det.
Nej, men det är också, jag har ju också levt lite så senaste månaden.
Ja, det är så här, är det här rätt? Är det här fel? Är det här friskt? Är det här sjukt? Är det här medberoende? Är det här tillfrisknande? Så här, det är där jag hamnar.
Men det handlar inte om orken. Jag känner mer så här, jag vet fortfarande inte vad som är moraliskt rätt. Men just nu så tror jag att om jag skulle ge mig in i bisvärmen så skulle liksom skada mer.
Ja, jag tror att dels handlar det om så här prioritering, att man måste prioritera kanske andra delar i sitt liv. Alltså för dig är det ju himla obvious för att du håller på med liksom en flytt och du håller på med allt möjligt som är jättemycket praktiskt ansträngande. Ja, men för mig handlar det mer om att jag faktiskt rent konkret försöker ändra på någonting. Att jag försöker göra annorlunda, att jag inte försöker bara kasta mig in i mina gamla vanliga så här coping-strategier och så här ställa saker och ting till rätta eller försöka erbjuda någon lösning, att försöka komma med den här lösningen. Att så här, nej men det här kanske måste få ta den här tiden, jag vet inte. Så här. Jag famlar runt det där. Men igår hamnade jag i någon sån här besvikelse på mig själv, att jag liksom ändå tycker att jag är dålig som inte har tagit tag i den här surdegen typ. Men då körde jag mitt reparenting-snack med mig själv.
Mm. Och hur låter det då?
Nej men då säger jag ju inte högt ut utan i mitt huvud till mig själv. Liksom vet du behöver inte vara bäst. Du behöver inte vara bra på att lösa saker. Det är helt okej att vara värdelös ibland. Det är helt okej att inte kunna saker. Det är helt okej att inte alla älskar dig. Det är helt okej att du inte är liksom bäst. Du är värdefull ändå. Alltså sådana saker att man liksom bara säger
sådana här tantiga saker.
Jag vet liksom. Men det är fucking amazing. Det händer grejer när man gör det. Det gör det. Jag har underskattat det verktyget. För det handlar väldigt mycket om självtröst förstås. Att man är liksom sin egen älskande förälder som säger så här, vet du, det är helt okej. Du ramlade, men det är helt okej att misslyckas. Du försöker bara igen. Och du behöver som sagt inte vara bäst på allting. Du behöver inte vara klanderfri. Du behöver inte vara moraliskt och etiskt liksom femstjärnig heller. För du är en människa och du är en människa som är trött, en människa som är slut, en människa som är utmattad efter råttans år. Då är det helt fucking okej att inte vara liksom 100% bäst på livets alla områden. Så, you got this. Jag kommer fortsätta med det. Jag kommer ha det som en liten rutin under 2024.
Jag ska också öva, för jag tänker att jag också skulle kunna, du vet, jag tror att jag har så himla mycket liksom ledsagad av skam för att misslyckas än vad jag trott, eftersom jag har inte haft någon att spegla mig mot som har varit mina föräldrar.
Mm.
Men när jag liksom, nu när man gör sin lilla rannsakan så är det så här, jag är väldigt skamstyrd av att jag alltid måste lyckas.
Du är ju prestationsprinsessa, vilket är så här paradoxalt, för att man tänker att du är så här Pippi Långstrump som är så här, jo men du kör lite på volley, du är lite spontan och så här, nej, det är du inte. Du har liksom...
Nej.
Det är ett sätt också för dig att så här, dölja dina enorma, de högt ställda krav du har på dig själv.
Ja.
För det har du ju. Det är liksom, du ska ju vara en perfekt mamma, till exempel. Ja. Alltså dina mammakrav, jag har ju typ aldrig sett på maken till någon som har så högt ställda mammakrav på sig själv.
Nej, jag vet, men jag har ju inte fattat det här. Det är ju det som har varit så korkat. Jag tyckte så här, ja men Sädelund, Pippi Långstrump mamma, hon kom hit i basker och bonbons i bakfickan. Man bara, vet du, bara tittar tillbaka på hela mitt liv. Så jag bara känner liksom från när jag är så här 4-5 år att jag redan där är. Så jag ska läsa, liksom, jag kan inte, mina föräldrar ska vara stolta, jag ska vara bäst, jag ska vara bäst på fotboll. Och nu har jag liksom en liten pojke som är likadan, vilket gör att så här, jag fattar att det här är ingenting som jag kan avfärda. Jag ägnar liksom timmar varje dag åt att säga, okej, nu ska vi coacha. Ska vi coacha de här små pojkarna? Hur lätt det är att hamna i någon form av så här, snedvriden bild av vem man själv är. Och sen så bara fortsätta tuffa på det och undra sig, men varför känns det så skevt?
Mm.
Visst är det märkligt?
Mm.
Och jag tänker, när du berättar det där, att du så här, tröstar dig själv, att du parentar dig själv, du vet, jag får sån skamsköljning att jag ska stå där för mig själv. Bra, Anna. Jag säger, nej, du har inte varit bra. Du har inte presterat. Nej. Du har inte gjort 963 grejer idag. Du är inte värd. Ja, men du vet, så här, jag har väldigt mycket där i mig.
Men du driver ju själv, dig själv som slavdrivare.
Ja.
Men det är därför du ska börja... Alltså jag tänker att du till exempel skulle behöva börja göra det när du misslyckas. För det är då man har det största självhatet och skammen på något sätt. Att såhär, nej men gud, nu fick jag en p-bot igen. Det är okej. Alltså det är då du ska säga sådana saker till dig själv. Det är då du ska vara liksom superaccepterande istället för att bara, jävla, alltså jag kan ju, när jag gör sådana där grejer, jag kan ju ibland, du vet, slå på mig själv så att jag sätter mig själv och börjar så här skrika idiot till mig själv i spegeln och sånt där.
Nej, okay, just med p-böter så har jag varit så himla duktig. Nu har jag fått 2 stycken senaste månaden och idag fick jag en för att jag stod 10 centimeter från motorcykelblabb, fast jag ändå hade betalat och så himla noga med det, och då känner jag bara så här.
Era jävla ass.
Nej, det är mer så här, nej, ditt jävla, nej, det är bara, jag hackar bara på mig själv.
Ja, men jag menar det, att jag kan skrika på mig själv då. Jo, det är inte någon annan jag skriker på. Jag skriker på mig själv i spegeln, i bilspegeln, ja. Du vet, i backspegeln. Man bara, ditt jävla pucko, hur fan kan du vara så jävla stressad så att du, och så vidare och så vidare. Nej, det här är min lilla läxa till dig, älskling, att du ska börja med dessa töntiga affirmationer och att gå emot dig själv när du känner sån skam och tycker att det är jävla pinsamt och töntigt. Bara gör det ändå.
För det, allting handlar ju om det i slutändan, att man tänker så här, jag är inte värd något om inte jag presterar. Det är lite som Carl Larsson, när han typ blev refuserad med sin midvinterblod, som var den enda ärliga konsten han någonsin gjort i sitt liv. Nej, men då blev han så knäckt att han typ dog.
Mm.
Han skulle liksom sätta upp den där tavlan själv hemma på Sundborn typ. Om det så skulle bli hans stöd. Karin vaknar på morgonen och bara, okej, 20x20 meter typ. Hur gick det här fysiskt till? Bara boink. Och det måste jag som avslut så här, som en liten fantastisk liksom inblick i den gamla tiden, även mångt och mycket är som det alltid har varit. Det var så här, stackars Karin var hemma med barnen själv. Man bara, jaha.
Mm.
What's the news? Medan Karl var ute och skulle hitta inspiration till, så, what's the news? Så här, jag menar så här, vad är det som har ändrat sig? Men jag tycker ofta det är i gammal beskrivning när människor dör. Att så här, ja, då sa det Karl, nu tror jag att jag dör. Och så gjorde han det. Och sen sa det Karin när hon gick och la sig på natten, ja, nu tror jag att jag är klar typ. Och så dog hon. Lite som så här, förr i tiden så gick, hade man mycket mer liksom, man hade mycket mer kontakt med sina guts, med liksom sin magkänsla, med intuition, vem man var, att man så här, kunde styra lite mer över kroppen. Jag vet inte, jag har väldigt sällan hört någon liksom i dagens samhälle som säger så här, nej, hörni ni, alltså frisk och kry och så här, som du och jag sitter, för så framställs det som att Carl Larsson var så här, ja, nu tog vi en kurvasluring, så bara, nej,
ja.
Det är ungefär som jag ska säga till dig nu, så här, nej, nu vet du Sanna, nu tror jag att jag dör. Om det är så här, är det bara en efterkonstruktion eller är det verkligen så? Jag måste faktiskt fråga en forskare, älskling. Och innan vi slutar här nu, god vänner, 7-9 juni har vi vår underbara surf- och boost-kvinnoresa på surflogi på Gotland. Vi bor i fantastiska tält, vi sover hästens sängar, vi får frukost som inte ens Karin Larsson hade kunnat frambringa. Vi
lagar mat tillsammans,
vi dricker vin tillsammans, vi cyklar om vi vill, vi yogar, vi skrattar.
Vill vi har man, breathwork.
Ja, men vill man nattbada eller smygröka sig i pillis? Ingen dömer, ingen säger vad som sker under den här helgen. Men ni måste anmäla er.
Ja, det måste ni. Vi har några platser kvar. Ja. Det, alltså, för er som inte har liksom fått fullständig koll på vad detta event är, så är det alltså... Surflogi består av ett gäng underbara glampingtält i surflogiets liksom härliga regi, och det är ju ett hotell kan man säga, fast det är glampingtält.
Ja.
Mitt på stranden, Tofta, Gotland, helt ljuvlig miljö, det kan vi gå i god för.
Ja, det...
Vi har ju liksom handplockat det här istället för att vi själva tycker det är så ljuvligt. Och ni sover då i glampingtält. Det finns glampingtält med 2 sängar och med 4 sängar. Kommer man ensam, det vill säga man har liksom inte lyckats ragga upp någon väninna att åka med. Nemas problemas. Vi kommer att sätta ihop dig med lämplig parhäst. Och det här är ju liksom, ja. Hela hotellet består ju bara av inte din morsa lyssnare. Så ni kommer ju ha redan liksom ett gemensamt intresseområde. Det vill säga mig och Ann.
Självhävelse.
Och vi är ju med hela tiden.
Ja.
Alltså vi kommer bo där tillsammans med er. Vi kommer att hålla en superhärlig, peppig föreläsning eller workshop, cirkel, kallar det vad ni vill. Det är absolut ingen katederpryl, utan här finns det möjlighet för er att liksom spegla er, att ställa frågor, att vara högst delaktiga. Och vi kommer naturligtvis prata om medberoende som är vårt favoritämne, men framförallt om hur man skapar, liksom, går in i sommaren med bibehållen lust, glädje och liksom, tid för återhämtning och ork. Så vi kallar ju den här helgen för Summer Boost Camp. Och ni är så otroligt hjärtligt välkomna. Helgen kostar 6 800 kronor. Mm. Och då ingår alla måltider, plats i ett sånt här glampingtält. Alltså det är sjukt lyxigt. Det vill vi understryka. För vi kände det att det ska vara, det ska vara liksom extra allt.
Ja.
Och dessutom så får ni den här underbara peppföreläsningen. Ni får yoga på lördag morgonen. Ni får breathwork med vår kompis Sofia Edgren som är embodied flow yoga instruktör. Och alltså magic. Ni kommer få med er ett eget yogaprogram som ni sen kan göra resten av livet om ni vill för att bibehålla hälsa och väl.
Didriksson är med.
Didriksson är med. Vi har med oss Oddbird. Vi har med
Female
oss
Female Engineering, Glowid och massa andra. Ja, Hopsy Daisy, smycken. Så att jag säger, om jag ska vara helt ärlig så kommer ni tjäna på.
Alltså ni kommer få en sån goodiebag, ni fattar bara inte.
Nej, nej.
Så häng med oss till Gotland 7-9 juni. Ni bokar själva båtbiljetter. I övrigt så ingår precis allt i det här priset. Och ni bokar genom att skicka ett mejl till jenna@surflogiet.se. jenna@surflogiet.se.
Och det står också i på vår Instagramkonto står alla uppgifter vad ni, om ni glömmer det här, om ni är lika virriga som jag. Vi ses där, men framförallt så ses vi även nästa vecka. Och glöm inte lyssna på vår lilla baby, vår tvärvetenskapliga podd Fråga Freud. Nästa vecka så kommer Bingo Rimer ställa en fråga till Freud. Förra veckan så hade vi ju vår kära tantra-expert.
Ja.
Mycket lyssnat avsnitt, vilket betyder att vi är sugna på lite mer kink and link där ute i stugorna. Så gå gärna in och lyssna på den också, så får ni 2 poddar till priset av en. Det gillar vi. Puss och kram.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.